ska se en liten film först.
Our Father in heaven, hallowed be your name.
Thy kingdom come.
Thy will be done.
On earth as it is in heaven.
Give us this day
our daily bread.
Forgive us our trespasses,
as we forgive those
who sin against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power and the glory,
forever and ever.
Nu syntes det kanske lite, det såg lite mörkt ut i världen så att säga. Men det här var Storbritannien och där är det mörkare än det här. Den här filmen var från en kampanj som den anglikanska kyrkan i England lanserade här före jul. Den hette, som det avslutas med här, Prayer is for everyone, everyone, eller Just Pray. Alltså bön är för alla, bara be. Och den här kampanjen gick bland annat ut på att man hade köpt upp reklamtid ifrån på biograferna i England i samband med den nya Star Wars-filmen Stjärnornas krig här som kom ut före jul. Man måste se det på svenska också. Och tanken var att den här skulle visas på alla biografer i Storbritannien inför den här filmen. Men så ett par veckor innan filmen hade premiär så stoppades den här filmen, den här reklamfilmen. Det hade kommit in påtryckningar ifrån näringslivet, ifrån reklammakare i Storbritannien och till slut så drog man in den här filmen. Man stoppade tillståndet med motiveringen att visa människor som ber kan vara stötande för människor som inte har en personlig tro. Eller sådana som har en annan politisk övertygelse, politisk eller religiös övertygelse. Alltså att visa bilder på människor offentligt som ber kan vara stötande för dem som inte själva är troende. Och därför så drog man in den här filmen. När jag läste om det här eller stötte på det här så blev jag ju lite förvånad att sånt här kan vara stötande i vårt moderna, upplysta, västerländska samhälle. Att människor som ber offentligt kan vara stötande för människor. Har vi inte nått så långt att, alltså i alla andra frågor när det gäller tillfällen att uttrycka sin övertygelse eller någonting annat, så hänvisar man till yttrandefriheten och säger att det är självklart att man måste få uttrycka vad man tror och vad man står för. Men människor som ber är någonting annat. Där har man problem i vårt samhälle idag. Delvis kanske för att vi tycker att bön och en personligt utlevd tro är någonting som ska hållas inom hemmet. Det är någonting som hör hemma där ingen kan se. Det var för ett tag sedan någon som liknade kristen tro, en verklig kristen tro, sa han, det är lite som att ha en pinsam sjukdom. Man kan tala om det i goda vänners lag och man kan få sympati och man kan få liksom stöd till och med i samhället för det, så länge man håller det för sig själv och inte skyltar för mycket med det. Men det är ju så här, det är inte så konstigt på ett sätt att man reagerar på människor som ber. Vi borde egentligen inte vara förvånade. Därför att vi vet ju vad bön kan göra. Vi vet om att bönen förändrar världen. Vi vet att bön inte är någonting neutralt och oskyldigt. Och särskilt en söndag som den här söndagen, när vi uppmärksammar bönen, när hela, åtminstone kyrkorna i Sverige uppmärksammar, det är lite olika datum i olika kyrkor i världen, men man har en söndag när man särskilt trycker på uppmärksammar bönens betydelse. Och idag skulle jag vilja lyfta upp bönen ur ett lite annat perspektiv kanske. Vi tror alla, hoppas jag, att bön förändrar världen. Men idag så vill jag också lyfta upp att det är inte bara bönerna jag ber, utan det är också den bedjande människan som förändrar världen. Jag ska ge ett litet exempel på det, så om ni vill följa med mig till en bok i Gamla testamentet, Daniels bok. Daniels bok, ja, i Gamla testamentet. Tyvärr så har jag ingen högteknologisk skärm här idag på grund av mina egna tekniska svårigheter hemma. Men jag ska försöka vara så högteknologisk som jag kan vara själv här. Eller på mitt eget analoga björnsätt. Texten som vi ska utgå ifrån idag är en text som väldigt många av oss känner till sedan tidigare. En sån här klassisk söndagsskoletext. Den står i Daniel kapitel 6. Men även om många av oss har möten förut så är det kanske så att det kan vara bra att ha med sig lite bakgrund till vad som händer här. För vi ska vandra lite grann igenom kapitel 6 här tillsammans. Bakgrunden är att den babyloniska kungen Nebukadnessar har erövrat större delen av den kända världen. Och så även Israel. När det här börjar så hade han egentligen inte riktigt erövrat Israel. Han hade, men han hade underkuvat dem. Så det var en lydstat till Babylonien. Och Nebukadnessar, han hade ett särskilt knep som hade gjort att han var väldigt framgångsrik. Och det var det att när han erövrade ett land så tog han det bästa från det landet. Han liksom plockade russinen ur kakan. Det första han gjorde var att gå in i templet oftast. Och så tog han med sig deras gud hem. För tar man med sig guden och ställer i sitt eget tempel hemma, då har man verkligen underkuvat dem. Men han tog också med sig skatterna. Och så tog han med sig den kulturella eliten. De bästa konstnärerna, de bästa poeterna, författarna. Och de mest intelligenta, högutbildade liksom, eliten även när det gäller kunskapssamhället. Vetenskapsmän, höga politiker och sådana där tog han med sig. Unga, lovande människor. Och så utbildade han dem i Babylon igen. Och liksom oftast fick de nya namn när de kom till det nya samhället. Och på det sättet så kunde han både skapa en slags stabilitet i det nya riket. För ingen ville ju göra uppror så länge man hade en landsman i regeringen. Då tyckte man ju att vi hör ihop. Men det var också ett smart sätt att se till att Babylon blev kulturhuvudstaden i hela världen. Där fanns det bästa av de bästa. Det var en kaka med nästan bara russin. Och fyra stycken av de här russinen handlar Danielsboken om. Fyra ganska unga russin, men de hade kanske badat mycket, jag vet inte. Vi möter dem, de heter Daniel. Nu ska vi se om man kommer ihåg vad de heter. De heter Daniel, Hanania, Mishael och Azaria tror jag de heter. Men när de kommer till Babylon så får de nya namn. Så då heter de, Daniel heter Beltesassar och sen heter de Sadrak, Mesak och Abednego. Och de här blir ju utbildade i Babylon och de får ju de här nya namnen för att de ska anpassas in i det nya samhället. Men skillnaden med de här grabbarna är att de gör inte riktigt som man ska. De accepterar sina nya namn och de tar emot sin utbildning, men de fortsätter faktiskt att leva enligt sin gamla identitet. De håller fast vid sin tro. De äter inte samma mat som andra människor äter. De tillber sin egen gud. Och det ställer till lite problem för dem, men de blir också välsignade av Gud. Och de gör raketkarriärer i det nya landet, trots allt. Och särskilt Daniel, som anses vara väldigt vis och väldigt klok. Och nu, när vi kommer in i kapitel 6, så har den nya kungen, medisk-persiske kungen Darius, har tagit över riket. Och han gillar Daniel. Han gillar Daniel så mycket så han har tänkt att göra honom till den främste i riket. Över alla andra ministrar och
furstar i landet. Och det här gillar ju inte ministrarna. Och det förstår man. Vi är ju sådana som människor. Vi tycker inte riktigt om konkurrens. Och när någon sticker iväg så där så då vill ju vi göra vad vi kan för att förhindra det, om vi kan. Men de tycker särskilt illa om att det just är Daniel. Därför att de andra ministrarna, de var ju också tagna från olika världens alla hörn, troligtvis. För det var ju så som Babylon hade fungerat och det var ju så som den nya regeringen fungerade. Men till skillnad från Daniel och de andra så hade ju de köpt det här konceptet. De hade troligtvis anpassat sig för att kunna göra karriär. De hade anpassat sig och kompromissat med sin egen tidigare identitet för att nå framgång. Och i det läget så tycker man ju aldrig om att bli omsprungen av någon som inte kompromissar med sin tro. Någon som inte anpassar sig. Någon som helt enkelt är obekväm. Och det där gillar ju inte ministrarna. Så de bestämmer sig för att vi måste komma åt Daniel på något sätt. Vi måste sabotera för honom. Och så står det här om i början på det här att... vi kan gå till kapitel 5, så står det männen. Det är de här andra furstarna och ministrarna. Männen sa det då... Vi kommer aldrig att hitta någon anklagelsepunkt mot denna Daniel om vi nu inte kan komma på något som rör hans religion. För de hade märkt att Daniel var ärlig. Han skötte sitt jobb. Han tog inte mutor och han var liksom oklanderlig i sina uppgifter. Så där gick det inte att komma åt honom. Men den punkten som han skiljer sig från de andra, där vet vi var han står. Vi vet att han håller fast vid sin religion. Där kan vi komma åt honom. Det är lite sådär med människor som inte anpassar sig. Att de är väldigt jobbiga att ha att göra med. De är väldigt jobbiga att bli förknippade med. Och de sticker verkligen ut på ett tydligt sätt. Tre kapitel tidigare här då vet vi inte var Daniel befinner sig. Han gör något annat. Men hans tre vänner hamnar i trångmål därför att de helt enkelt vägrar att falla ner och tillbe kungens staty. Kungen har byggt en stor staty av guld som alla i riket ska tillbe. Om alla i hela riket faller ner inför den här statyn, då är det ju väldigt tydligt ifall någon inte gör det. Och så är det i det fallet. Där står tre stycken av de där besvärliga judarna som står upprätta och vägrar att böja sig för statyn. Och när det blir sådana saker så tenderar ju sådana människor att få en snabbt växande cirkel runt omkring sig. Lite som när någon har fisit i hissen. Det blir liksom, man vill inte förknippas med den personen. Och lite så är det med Daniel här. Eller när vi som kristna genom tiderna lever med i samhället. När vi inte opponerar oss. När vi, alltså mycket av det som händer i världen, så här kan vi köpa, det här kan vi gå med på. Det här kan vi anpassa oss. Så har vi inga problem. Då är det till och med trevligt att det finns kyrkor som man kan gå till och tända ljus när någonting händer. Men när de här tillfällena dyker upp, när den kristna kyrkan inte kan gå med, när samhällets värderingar eller normer helt enkelt är sådana att vi inte kan böja oss för dem, när vi inte kan säga vårt ja och amen till det som sker i samhället, då är vi plötsligt inte så trevliga att ha att göra med längre. Då är det ingen som vill vara förknippad med oss. Det är då det kommer tidningsartiklar om fanatiska församlingar eller ja, såna här, vad heter det? Ja, bakåtsträvare av något slag. Och sånt där. Alltså, eller om ni har följt med i den senaste veckan. Jag vet inte om ni läser Dagen. Jag gör det ibland. Men i senaste veckan så har det varit en liten artikelserie om mobbing i svenska skolor mot kristna barn. Både från elever och lärare. Så där. Och det var någon som uttalade sig om att sånt här blossar upp lite då och då. När det blir högt tryck i samhället och sånt där. Det är inte alltid bekvämt att vara förknippad med dem som sticker ut. Och då gör man hellre som ministrarna här i texten. Att de allierar sig mot de andra därför att vi har anpassat oss. Det har inte de. Och förknippas vi med Daniel, ja, men då kanske vi får stå för problemen som han ställer till med. Så de bestämmer sig för att röja honom ur vägen och de tar fasta på att han är en bedjare. Så de kommer till kungen. I vers 6 så beskrivs det då att de går till i samlad tropp till kungen där och säger: Konung Darius, må du länge leva. Rikets alla ministrar, guvernörer, satraper, rådgivare och ståthållare har rådslagit och kommit överens om att en kunglig förordning bör utfärdas och följande påbud träda i kraft. Den som under närmaste 30 dagarna ber en bön till någon gud eller människa, utom dig konung, ska kastas i lejongropen. Kungör nu detta påbud, konung, och utfärda en förordning som inte kan återkallas enligt mediens och persiens orubbliga lag. Det här är ju, alltså det är fascinerande med Daniels bok. Det är en av de få böckerna i Bibeln som inte är skrivna helt och hållet på grekiska eller hebreiska, utan även på arameiska i stor del. Men oavsett vilket språk man läser det här på så märker man att det här är byråkratiska. Det är ett väldigt speciellt språk som är ganska snårigt att förstå sig på. Och kungen, Darius, får vi en väldigt god bild av. Daniels boken ger en väldigt positiv bild av honom som kung. Men det finns någonting som han har gemensamt med alla andra kungar i Daniels boken. Och det är att hur bra de än är, oavsett om de är dåliga eller bra egentligen, så har alla kungar hybris. De älskar sig själva mer än någonting annat. Och när då de här människorna kommer fram och så ger de honom den här raddan av byråkratiska ord, så hör han någonstans det där med att alla ska tillbe mig. Och så känner han att ja, men det där låter bra. Det där gillar jag. Det där fångar jag upp. Men så gör vi. Och som vi förstår senare så har han inte riktigt hunnit tänka igenom vad de här orden får för konsekvens i slutändan. Men han skriver under på det där, tycker jajamän, det kör vi på. Och så har man fått igenom en lag i landet som är egentligen väldigt, väldigt förtryckande och besvärlig. Det är egentligen en fruktansvärd situation som har uppstått i landet. Där det är belagt med dödsdom att tillbe någon annan än kungen. Och då kan man ju undra, vad gör man som troende i det läget? Daniel fanns ju med förmodligen när det här lästes upp. Han var ju en av de toppministrarna här. Han hade ju en position där han fick liksom förstahandsinformation om det här. Alltså hade det här hänt i Sverige så skulle vi ha protesterat. Vi hade reagerat. Någon hade rest sig upp vid förhandlingsbordet och slagit näven i bordet och sagt något patriotiskt, höll jag på att säga. Men det var inte det jag menade. Men någonting starkt om religionsfrihet och yttrandefrihet och att hålla på mänskliga rättigheter och så vidare. Och Daniel som fanns här, han hade inte riktigt samma situation. Det fanns väl kanske inte riktigt de rättigheterna att åberopas i modern mening. Men han finns där, han har ett visst inflytande. Vad gör han? Vad är hans reaktion på den här fullständigt absurda lagen? Och det står att när Daniel fick veta att en sån förordning hade utfärdats så gick han hem. Och så står det att fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem. Och där föll han 3 gånger om dagen på knä och bad och tackade sin Gud som han alltid hade gjort. Alltså egentligen kan man säga att det Daniel gör är ingenting. Han ändrar inte på någonting. Han säger ingenting. Han protesterar inte. Han drar inte ihop sina närmaste vänner och startar en bönekampanj för att ändra den här lagen. Inte ens det som Daniel kanske är mest känd för sen i den här boken, nämligen att han fastar i 21 dagar så fort det händer någonting. Inte ens det gör han. När den här lagen går igenom så gör han ingenting annat än att fortsätta att be och tacka sin Gud som han alltid har gjort. Det finns en sån här själavårdsprincip som jag alltid brukar återkomma till. Som säger att man ska aldrig byta riktning i stormen. Om man hamnar i ett stormig situation, kanske i ett förhållande eller i något annat sätt i livet, så är det sällan läge för stora förändringar. Det beror lite på vilken typ av storm det är naturligtvis. Men för det mesta är det så att det är samma sak som när du är ute och flyger med ett litet flygplan och hamnar i en stor storm. Så är det inte läge att börja byta riktning. För du vet aldrig var du kan ta vägen. Man fattar inte kloka beslut i det läget. Utan då är det oftast bättre att fortsätta tills stormen har lagt sig. Och visar det sig sen att du har hamnat någon helt annanstans, då kan du i lugn och ro lägga om riktningen igen så du kommer rätt. Daniel är i ett läge, ett riktigt, riktigt krisläge i sitt liv. Och när man tycker att det är läge för stora, starka förändringar och liksom åtgärder av den grövsta sorten, så gör Daniel precis det här. Han lägger inte om riktningen, utan han fortsätter med sin dagliga rutin att be och tacka sin Gud. Och jag tror att det kan vara så även för oss som kristna. Liksom. När vi hamnar i ett läge när vi möter orättvisor, när vi möter motgångar, när vi möter förföljelser och andra saker. Det viktigaste och största vi kan göra är att fortsätta be och tacka Gud som vi alltid har gjort. När en präst i Chile fick frågan på 60-talet om vad han skulle göra om det plötsligt blev förbjudet att fira gudstjänst och be i Chile. Så svarade han, när han fick frågan, vad ska du göra då? Så svarade han, ja, vi måste göra det enda vi känner till. Vi måste be och fira gudstjänst. Alltså det finns en slags helig dumhet i det här. Nu har vi hamnat i en storm. Vad gör vi? Vi vet ingenting annat än detta. Vi ber. Vi tackar Herren och vänder oss till honom. Och det är det som Daniel gör. Och det är en genomgående tanken också i de här berättelserna. Det är samma mönster som går igen flera gånger. Det är den här trögheten. De är inne på ett spår. De tillber en gud. Och oavsett vad som händer så tillber de den guden. Och oavsett vad någon säger så vägrar de att tillbe någon annan gud. Vi vet inte vad Daniel ber, ska vi säga. Annat än att han tackar Herren. Det vet vi att han gör. Men annars vet vi ingenting om vad han ber om. Och det är lite intressant för att i alla de här berättelserna om Daniel och hans vänner så är det genomgående att den stora frågan är egentligen inte vilka ord du använder. Den stora frågan är inte riktigt att du ber på rätt sätt om rätt saker. Den stora frågan handlar om att du ber oavlåtligen och vem du ber till. Det här handlar om, det är alltså att leva i bön på det sättet. Det handlar egentligen om att låta Gud ta ansvaret för det som sker. Daniel vet att han kan inte ändra särskilt mycket. Även om han har mycket makt i landet så kan han inte beräkna kostnaden av sina beslut fullt ut. Men en sak kan han, och det är att fortsätta be. Och det vore ju väldigt skönt att kunna säga då att hans bön hjälpte honom där, att det aldrig blev några problem i landet och att de fick leva lugnt och stilla. Så var det ju inte riktigt. Vi vet om att det som händer sedan är att de spionerar på honom. De ser att han fortsätter att be varje dag. De griper honom, tar honom till kungen. Och han kastas i lejongropen. Och det intressanta är att inte ens då så protesterar Daniel. Inte ens då så lyfter han sin röst och säger att det här har gått till på fel sätt. Så här kan man inte behandla människor och så vidare. Utan det är andra, det är faktiskt i det här fallet kungen som uttrycker oro och ängslan, för att han gillar ju Daniel. Och säger till Daniel, det sista han säger när de kastar ner honom i lejongropen, att må den Gud som du ständigt dyrkar rädda dig, säger han. Och sen är han uppe hela natten Han kan inte sova, han kan inte äta, han kan inte tänka på någonting annat. Därför att han har inte den där vissheten. Men Daniel verkar vara helt passiv. Och det är för att han har fattat det där med att bli heligt trög. En slags helig dumhet som säger, det här är det jag kan. Jag ber till Gud. Sen får han ta ansvar för det som sker. Så när kungen kommer nästa morgon, när han inte har fått sova eller äta på hela natten, och rusar fram till lejongropen och ropar, Daniel, du den levande Gudens tjänare, ropar han. Har den Gud som du ständigt dyrkar räddat dig från lejonen? Så svarar Daniel, konung, må du länge leva. Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud och jag har inte heller gjort någonting ont emot dig. Och så blir kungen mycket glad och befaller att Daniel ska hämtas upp ur gropen. Och när han hade kommit upp så kunde man inte upptäcka någon skada på honom. Och av det här drar man slutsatsen. Det finns ett slags kolon här. Man hittade ingen skada på honom. Han hade litat på sin Gud. Det de drar slutsatsen av det här är, Daniel säger, det här bevisar att jag är oskyldig inför Herren. De andra drar slutsatsen, han är oskadd. Han har litat på sin Gud. Och konsekvensen av allt det här blir faktiskt att hela landet förändras. Efter det här så går kungen ut med ett påbud som säger att till hela världen faktiskt, eftersom han hade ju hybris, det har ju alla kungar. Så han skickar ett brev till hela världen, mycket frimärken, och säger, jag befaller att Daniels Gud ska vördas och fruktas så långt som mitt välde når, i och för sig, säger han. Han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike går aldrig under. Hans makt har inget slut. Han räddar och befriar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Daniel har han räddat ifrån lejonen. Jag tycker det är så fascinerande hur i hela Danielsboken, att, eller åtminstone i de här berättelserna, att förkunnelsen och lovprisningen till Herren alltid ligger i andras mun än de som själva tillhör honom till att börja med. Det är konsekvensen av, mönstret är att de litar på Herren. På grund av att de litar på Herren så hamnar de i problem. Men på grund av att de litar på Herren så kommer de också ur problemen. Och på grund av det så kommer andra att säga, han är den levande guden. Så för att liksom dra ihop hela allt det här, för att jag inte ska fortsätta prata om det här i evighet, så ska jag säga, så kan man säga så här. Vi vet att bön har stor kraft. Jakobsbrevet säger att en rättfärdiges bön har stor kraft och gör stor verkan. Men Bibeln säger också, vi vet inte vad vi ska be om. Utan att Guds ande ber ständigt med vår ande, med rop utan ord. Vi hamnar i situationer som vi inte alltid vet hur vi ska ta oss ur. Det kan vara svårt ibland när man sitter i en tajt knipa att försöka komma på vad vi ska be om för att det här ska lösa sig. Då är det viktigt att komma ihåg, det handlar inte om vilka ord du använder. Det handlar inte om att du ber på rätt sätt med rätt teknik. Utan det viktigaste du kan göra är att se till att skaffa en vana i att varje dag vända dig till Herren i bön. Tacka honom för det goda du har fått. Och gör det till en sån vana så att det sitter hårdare än att borsta tänderna och göra allt vad man nu gör varje dag. Och sen, se sen till att bli så trög att du inte kan förändra den vanan vad som än händer. Därför att den ihärdiga bönen som hela tiden rullar på, den gör saker. Och vi kan inte liksom dra ett streck ifrån, där bad jag den bönen och där förändrades hela världen alltid. Ibland kan man göra det. Men i den här texten och i väldigt många andra sammanhang så kan man se att mötet med en bedjande människa förändrar hjärtat hos någon. Och det förändrade hjärtat får ringar på vattnet. Och i det här sammanhanget så blir det faktiskt så fantastiskt att kungens hjärta vänds till Herren. Och ska man tro Daniels bokens logik så ser man att det här får konsekvensen att Darius efterträdare, Koresh, blir den som sen sänder Israels folk hem igen med budet att de ska åka hem och bygga upp Herrens hus. Alltså, det var inte bönerna i sig, men det var mötet med den bedjande människan som bad till en Gud och ingen annan, och som gjorde det oavsett omständigheter varje dag. Mötet med den människan förändrade kungens hjärta och vände till slut hela nationens öde. Det gjorde Gud genom en bedjande människa. Om vi kan få in den vanan, vad tror ni att Gud kan göra med, vad är vi, 100 här inne? Hur många nationer tror vi kan förändra? Om vi får en bedjande ande, ett liv som kretsar kring att vi varje dag vänder oss till Herren i bön och tacksägelse. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig först och främst för allt det goda som du ständigt gör i våra liv. Vi tackar dig för att du har kallat oss och utvalt oss. Att du har låtit oss lära känna din son. Att vi får leva i dig, med dig och av dig. Nu tackar vi dig också för att du den här söndagen har låtit oss samlas till gudstjänst. Och få upp ögonen för ditt verk på jorden på ett nytt sätt. Nu ber vi här att du ska röra vid oss. Att du ska göra ett utrymme i våra hjärtan där du själv kan bo. Att du ska göra ett utrymme i våra liv så att vi varje dag törstar och längtar efter att få spendera tid med dig. Hjälp oss att få in en vana att vända oss till dig i livets alla omständigheter. Att alltid tacka dig. Att alltid be till dig. Och låt det sen bli det som får våra liv att bära frukt i den här världen på det sätt som du vill. Vi kan inte alltid beräkna konsekvenserna, men vi vill vända oss till dig. Vi ber, Herre, att det som du gör genom våra liv ska få bli någonting behagligt i dina ögon. Att äran för det goda som vi uträttar får gå till dig. Och när vi hamnar i trångmål så har du lovat att du ska ta ansvaret för det. Vi, Herre, vill göra det vi vet att vi kan göra. Vi ber. Och vi fortsätter att be. Och vi fortsätter att vända oss till dig. Och lita på dig. Så länge du låter oss leva här på jorden. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Och möt oss i nattvarden. Och möt oss i bön och sång, Herre. I Jesu namn. Amen.